because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
God eftermiddag och välkommen till Coronabunkern tisdagen den 14 april. Mitt namn är Robert Eklund och med mig har jag Martin Saxlind.
Hallå.
Hej hej. Idag har vi som vanligt en hel del punkter att prata om, men vi börjar med presskonferensen som man sände från Folkhälsomyndigheten. Det var en lite kortare presskonferens än vad som vi har kunnat se de tidigare, eller de jag har sett på vid tidigare tillfällen. Man hade en del siffror att presentera, men med tanke på att det har varit mycket ledighet och påsk och helgfiranden och så vidare, så släpper väl mycket av siffrorna efter, som man var noga med att påpeka också. Men som stort i världen så har vi inte någon större skillnad. Det fortsätter att tuffa på i samma takt som det har gjort tidigare. Det enda man sa som var en liten förändring, det var väl att Ryssland hade börjat på allvar få en del smittspridning. Ryssland har väl sedan tidigare legat ganska lågt ner i smittspridningen och antalet fall. Men man hade kunnat se där en ökning. Sedan så meddelar man också att det har börjat spridas på nytt även i Kina. Och det var väl de stora förändringarna som man sa, eller de förändringarna man kunde se i tendensen. Ungefär 2 miljoner smittade totalt i världen. Till Sverige så hade antalet smittade ökat med cirka 500 nya fall senaste dygnet. Sjukvården är fortfarande ganska ansträngd, framförallt då i Stockholmsområdet. Över 1000 döda nu i Sverige. Det var väl lite grann av de siffror man tog upp. Sen visar man ju också från Folkhälsomyndigheten. Man hade fått in lite ny statistik och som kan vara, eller jag tyckte att den var ganska intressant. Det är nämligen födelseland på de smittade som har kommit i kontakt med sjukvården.
Och, det är väldigt intressant.
Ja, precis. Och framförallt så hade man grafer då som visade på hur stor andelen inom sjukvården jämfört med deras andel inom befolkningen. Så det fanns vissa länder då som var kraftigt överrepresenterade jämfört med deras andel i befolkningen. Det var då Somalia framförallt som låg i topp där. Även Irak och Syrien hade mycket större del av människor inom som sjukhusvårdades för corona jämfört med vad de har i befolkningen.
Icke-skidåkande nationer alltså.
Ja, de verkar ju vara betydligt känsligare för att hamna inom sjukvården eller drabbas hårdare.
Det är väl intressant, det blir ju intressant om de försöker gå mer på djupet och utreda det, för det kan ju vara annat också, som att de liksom bor fler människor på mindre yta och sådär i
Ja, precis.
I små lägenheter och så. Eller att de inte följer uppmaningar om social distansering och sånt. Så det kan ju vara genetiskt och det kan ju vara socialt.
Ja, man har väl tidigare också från vissa grupper eller viss håll har man ju kunnat eller har man menat på att det har saknats information på somaliska bland annat. Det är därför de är så mycket hårdare drabbat. Men det har ju visat sig vara felaktigt. Det har varit fake news.
Jo, och sen alltså, vi lever ju i Sverige, så tanken är väl att alla som kommer hit ska kunna lära sig svenska också.
Ja, men det var ju fördomsfullt av det. Vi lever ju i ett mångkulturellt samhälle, så man ska väl få prata vilket språk man vill här. Är det inte så?
Ja, men det går ju lite mot den här integrationsagendan. Någonting måste ju enligt systemets perspektiv ha gått fel om man har liksom så här hela befolkningslager där man så här är helt oförmögen att notera att det pågår en stor samhällskris för att man inte kan majoritetssamhällets språk.
Ja.
Jag tror ju att alltså, även somaliska nyhetssidor så där måste ju skriva om corona och sånt. Jag tror inte att det här har undgått dem. Jag tror bara att de är liksom...
Det kan ju
ta till sig.
Det kan ju faktiskt stämma att det har undgått dem. För det har ju visat sig att då kanske framförallt somalier har en stor del analfabeter. Så det spelar ingen roll på vilket språk man skriver det. De kan inte läsa det oavsett. Och det kan ju ha undgått dem.
Så är det ju. Och även om Sveriges Radio har skrivit en massa på somaliska så är det ju inte säkert att jättemycket somalier läser på Sveriges Radio till exempel. Så
nej.
Det kanske inte hjälper så mycket. Men jag tror ju att även om de där inte läser jättemycket så några av dem är ju läskunniga och några av dem läser. En del har ju jobb och är ju i kontakt med svenskar och sådär. Så nog har de hört talas om det och nog liksom kan det spridas från person till person i den där gruppen. Så jag tror inte att de inte har hört talas om att
nej.
Det pågår något nu som man bör vara vaksam på. Det är bara att de kanske inte vidtar några åtgärder efter att de har uppfattat det här.
Nej, precis. Och det återstår väl att se då hur när det här coronakrisen är över också, se hur slutresultatet ser ut. Så det kan ju se helt annorlunda ut när den är över. Eller så kan det ha till och med förstärkt den här statistiken. Så det ska ju bli intressant att se när vi har den slutgiltiga statistiken.
Mm.
Ja, som sagt, dagens presskonferens var lite kort. Det var även deltagare från Socialstyrelsen och MSB. Men de hade ingenting direkt intressant att ta upp. Så vi kommer att gå vidare till nästa punkt för idag. Och det har väl inte direkt, hör väl inte direkt ihop med presskonferensen, men det är ju en av huvudpersonerna från presskonferensen, som Anders Tegnell då, som uttalade sig i morgonstudion lite grann. Och det är väl, jag tyckte det var intressant just det han sa, för det är ju, när jag har lyssnat på han vid tidigare tillfällen, så han väl till viss del han har inte sagt samma sak. Jag tycker att han motsäger sig själv lite grann det han sa här, för jag tycker inte att han har erkänt det vid de tillfällen jag har lyssnat på han i alla fall. Vi kan väl lyssna lite snabbt på klippet så kan vi kommentera det lite grann sen.
Det som det har diskuterats de senaste dagarna är ju faktiskt problemet som varit på äldreboenden, i synnerhet i Stockholm, då, att smittan kommit in där. Alltså, kan vi se samma scenario nu resten av landet, eller vad tror du där?
Jag hoppas verkligen att resten av landet lär sig av erfarenheterna från Stockholm och blir ännu bättre på sitt arbete med äldreboenden så att vi slipper se det scenariot. För det är ju till väldigt stora delar är det ju det som orsakar de anmärkningsvärt höga dödssiffrorna i Sverige. Övriga siffror i Sverige ser ju ganska bra ut jämfört med nästan vilka länder som helst. Men våra dödssiffror sticker ut. Framförallt jämfört med våra nordiska grannar, inte med resten av Europa. För då har vi ju även där ganska låga siffror.
Men du, apropå det så har ju EU-kommissionens ordförande nu i helgen att äldre skulle kunna behöva sitta isolerade hela vägen fram till nyår. Vad tänker du? Delar du den bilden?
Ja, det beror ju alldeles på vad vi nu lär oss om utveckling av immunitet i samhället. Men jag tror en lärdom att dra av detta är att vi behöver ha mycket bättre rutiner på äldreboendet när det gäller smittspridning och sånt även i framtiden, även om inte de pågående epidemi. För det här visar ju väldigt stor sårbarhet i den typen av boende som det verkligen måste bli bättre på att hantera.
Nordiskradio.se. Ja, som sagt, det jag tyckte var lite anmärkningsvärt, och använder samma ordval som han själv använde där, var ju att han faktiskt säger här i intervjun att Sveriges dödssiffror är anmärkningsvärda i jämförelse då med framförallt våra nordiska grannländer, där man har Sveriges med över 1000 döda är högre än alla våra nordiska grannar tillsammans. Och det är ju, jag har inte som sagt hört han säga det här förut, att vi har anmärkningsvärt höga dödssiffror.
Konferensen jag lyssnade på förra veckan, där tyckte jag att han liksom öppnade upp lite för att erkänna att, för att i efterhand kunna erkänna att Sverige har gjort vissa saker fel kanske. För då var det lite så här att, ja, vi ser ju lite siffror och kan ju jämföra med grannländerna typ, men vi får ju vänta och se hur det här blir i slutändan och så. Men ja, som du säger här så erkänner han ju redan nu att, ja, vi kan ju se att här i Stockholm har ju vi misslyckats, så vi måste dra lärdom av det och inte göra om samma misstag i resten av landet.
Ja, precis. Och jag såg också idag att man från Inspektionen för vård och omsorg har inlett en tillsyn på äldrevården i Stockholm och i Sörmland. Där det är de regionerna där det är mest utsatta. Jag tror Sörmland ligger procentuellt sett, eller räknat till antalet fall per 100 000 invånare, så tror jag faktiskt Sörmland är mer drabbat än vad Stockholm är. Men ser man bara till antalet, så är det ju Stockholm som ligger värst. Och det är ju framförallt gamla som har drabbats och smittats i båda de regionerna. Och det är ju därför också vi ser så väldigt höga dödssiffror i Sverige.
Och det är ju konstigt att man inte har kunnat förutse och agera mer förebyggande. Därför man vet ju att det är äldre som liksom riskerar att bli mest allvarligt sjuka och dö. Och man vet ju att på äldreboenden bor många människor ihop liksom, så, och det är personal som cirkulerar och så.
Ja.
Det är ju, ja, helt klart ett ställe där man borde ha satt in mycket resurser för att förhindra att smittan sprider sig just där.
Precis, jag tror inte ännu i dagsläget att man testar personalen regelbundet på äldreboenden. Och även fast man då, som vi gjorde för några veckor sedan, att helt och hållet förbjöd besökare, så fortsätter ju smittan att spridas där. Och det kommer ju att fortsätta tills man inför nog kraftiga åtgärder för att skydda de äldre.
Jo, för vi vet ju att de flesta, eller många, har ju inga symptom, så de kommer ju inte upptäcka att de är smittade av viruset. Och sen var det väl typ 5-6% av dem som har smittan utan att det syns utåt som ändå kan sprida den, enligt vad de kom fram till där på det där sjukhuset som de hade något avslöjande om förra veckan.
Ja.
Så ja, det säger sig själv att om man inte tar bort all personal som har smittan, så kommer ju åtminstone en liten andel av dem sprida smittan vidare. Och ja, när den väl är spridd på ett ställe blir det ju svårt att få stopp på den om man inte liksom flyttar folk från stället.
Precis. Ja, det är därför som man då förmodligen har lyckats med bättre i våra nordiska grannländer. Det är därför man inte ser lika höga dödssiffror. Och han säger ju det också, Tegnell, i det här klippet, att det är ju tack vare att vi har misslyckats med det här. Vi har så enormt mycket fler döda än vad de andra har. Så det är ju någonting att åtgärda om man inte redan har gjort det. Och det återstår väl att se om man får tummen ur och göra någonting. Göra det här på ett bättre sätt. För annars kommer det nog att bara öka. Om det fortsätter att spridas på äldreboenden, så kommer vi nog på se ännu mycket högre dödssiffror. Tyvärr. Ja, sen har vi nästa punkt. Forskare som bekräftar att covid-19 kan orsaka hjärnskador. Martin, du har läst mer om det.
Ja, det var ju Samhällsnytt som uppmärksammade det i förrgår, och det har väl varit rapporter från olika läkare innan och så där som har varnat för den här möjligheten, och nu är det ju då en ny undersökning från Wuhan i Kina då, där viruset tros ha uppstått. Och den rapporten visar då att nära 40% av de som insjuknat i covid-19 får neurologiska skador som tar sig uttryck främst som förvirring, delirium och muskelsmärta. Och de drabbade får också en förhöjd risk för stroke. Mer specifikt så säger de att det är 6% av de drabbade som får stroke, ungefär 15% fick demensliknande symptom och cirka 20% upplevde svår muskelsmärta. Och så det sätter sig på hjärnan och nervsystemet på något sätt i de här fallen. I studien så undersöktes 214 patienter vid tre olika sjukhus i Wuhan, och det var i början av året mellan 16 januari och 19 februari. Man upptäckte ju även att 59% av de undersökta hade andnöd som berodde på infektion i de nedre luftvägarna och sådär. Men då är väl det här, de här siffrorna är ju då på folk som har lagts in på sjukhus. Så det är ju förmodligen inkorrekt att säga att de som, att det är liksom, de här siffrorna gäller för alla som får viruset, utan det är för de som blir mer sjuka då, som, och får allvarliga problem, som många då också får såna här neurologiska problem.
Det är väl också lite, man vet ju inte heller, med tanke på att det är ganska kort tid som man har gjort den här undersökningen, och om det här är några permanenta skador människorna har fått. Och det, om det är,
nej, det låter ju kanske lite mer alarmistiskt än vad det borde göra med rubriker och sådär, om att det ger hjärnskador. För när man hör det ordet så tänker man att det kanske är permanent. Och
ja.
Det är väl för tidigt att säga, men det finns väl en risk, och i vissa fall så kan väl sådana här komplikationer säkert ge permanenta skador, men i vilken utsträckning får man väl se sen.
Precis, och det är väl också att se om liknande, förmodligen så kommer man att göra liknande undersökningar på andra ställen också i världen, och se om det här är någonting som är ett fenomen som uppstår överallt, eller om det är bara, ja, specifikt på det här sjukhuset.
Ja, Samhällsnytt lyfte också fram en intervju med en neurolog, Dr. Elissa Forey, som intervjuades i New York Times, och hon sa ju att de har sett att viruset i sällsynta fall kan invadera hjärnan direkt liksom, och då hade det orsakat som en svullnad som man kunde se i hjärnan, och det påverkade personens beteende och uppfattningsförmåga. Personen blev förvirrad och klagade på huvudvärk och blev snabbt väldigt dålig. Och det finns även en del sådana rapporter från Norge då.
Ja, jag kan väl tänka mig, om det är en infektion som når även till hjärnan, så då riskerar ju komplikationerna att bli betydligt allvarligare. Ja, har vi något mer om det här? Ja.
Nej, jag vet inte. Det är väl någon läkare som uttalar sig om den här studien och säger att man får ju, att de har mycket mer att lära sig om det här, och att de vill ju i första hand att folk är medvetna om den här risken, och att om man får några så här symptom på neurologiska problem så ska man uppsöka läkare i tid, och eftersom om man är en av de som får sånt så kommer man liksom sannolikt ha en mer, ett mer svårt sjukdomstillstånd som behöver vård, och det är bra om man får det så tidigt som möjligt.
Ja, precis. Ja, men då går vi vidare till nästa punkt. Som till viss del, det har ju inte direkt att göra med sjukdomen eller viruset som sprids, men det är ju i alla fall sammanknippat med det. Det är Human Rights Watch som idag startar en kampanj för att få den grekiska premiärministern att släppa ensamkommande skäggbarn i Grekland. Kampanjen hashtag free the kids som sagt börjar idag, och det man vill är är ju att då Grekland som har omhändertagit ett stort antal
illegala invandrare.
Precis, och som man då i Sverige brukar benämna som ensamkommande flyktingbarn.
Papperslösa stackare.
Ja, och de sitter nu i förvar i Grekland och Human Rights Watch vill nu att man ska släppa dem. Annars kan de ju få corona när de sitter i de här hemska förvaren där de behandlas väldigt illa, och de skriver också att det är väldigt smutsiga polisceller och det utsätter dem för att bli drabbade av coronaviruset. Det här är ju lite intressant, och just på grund av att ja, nu använder man då coronafaran eller corona hysterin eller coronaskräcken eller vad man nu ska säga om för att helt enkelt lobba för mer invandring, att de ska släppas fria, illegala invandrare som sitter i Grekland. Och Grekland är ju ett land där man har haft stora problem med illegala invandrare och fortsätter att ha stora problem med illegala invandrare. Så
det här, ja, det har ju kommit lite i skymundan där, men Turkiet håller ju hela tiden på liksom forslar in invandrare mot Europa via Grekland.
Så, ja.
Det är frågan hur det går med det där. Men ja, sen är ju frågan, vad menar de med släpp dem fria, släpp in dem i Grekland, släpp in dem i Europa, släpp dem från en helikopter över Medelhavet, eller vad är det de vill man ska göra med de här människorna?
Ja, det är väl förmodligen att de här så kallade ensamkommande, de brukar ju inte vilja stanna i Grekland, så de har ju norra Europa som mål, de allra flesta av dem, och det är väl dit vi kommer att hamna. Om de släpps fria, då kommer de till Sverige. För de lär ju inte vilja stanna i Grekland, misstänker jag ju.
Nej.
Så vi får väl se om en massa batikhäxor i Sverige kommer att hörsamma den här kampanjen och börja lobba för svenska politiker att nu måste vi ju minsann verkligen ta hit de stackars barnen. Det är ju bara barn. Ta hit dem till Sverige. Jag tror inte det är långt borta innan jag ser sådana kampanjer.
Det finns ju alltid ett sug efter skäggbarn från batikhäxor. Sexdriften är ju alltid aktiv. Men jag såg också en nyhet apropå Grekland och invandrare. De hade ju huggit ner 5000 olivträd på Lesbos eller någon av öarna där. Och det är ju helt vansinnigt. Vad fan ska de göra det för? Träden tog ju typ 60 år att växa upp och bli produktiva, så de har ju pajat mycket ekonomiskt värde för att vadå, typ elda upp träden, eller vad fan är poängen?
Ja, jag förstår inte riktigt heller varför de hade, var det bara i vredesmod de avvärde
alltså, träden? Jag fick ju bokstavligt talat så här, typ Sagan om ringen känns typ med så här orcherna från Isengård som går loss på massa träd och skog liksom bara för att de är onda typ.
Ja, eller så kanske de håller på att bygga en armé så de ska invadera.
Ja. Jo, men det är alltså liksom någon så här som bara plundrar runt och förstör för att bara för att liksom.
Ja.
Det är de vi ska släppa in.
Ja, precis. Jag kan tänka mig olivbänderna på Lesbos, de håller nog med att de ska släppas in till Nordeuropa. Jag tror de är ganska less på asylsökare.
Ja, antingen skickar de vidare eller bunta ihop och slå ihjäl kanske. Man har ju sett lite sådana tendenser i Grekland också, att de är jävligt trötta på de här migranterna och alla som lockar dem till Grekland och Europa. De är jävligt trötta på alla de här människorättsorganisationerna så kallade.
Ja, det är de. Ja, precis.
De får ju hela liksom sina samhällen, sin vardag förstörd för att det ska bo sådana här människor överallt och hålla på att kolonisera liksom.
Ja, jämfört med Grekland så kan ju vi i Sverige anse oss lyckligt lottade. Vi har ju sluppit lindrigt undan i vart fall gällande den biten.
Ja, men det är för att vi ger dem riktiga bostäder och så här på en gång. Ja. I Grekland är det ju, här skulle de ju frysa ihjäl om vi bara lät dem sitta i något tältläger eller bo hur de ville. Men i Grekland så kan de liksom...
Ja, de kan ju uppenbarligen livnära sig själva också genom att hugga en olivträd och käka oliver och göra eld av träderna.
Ja, ja nej, jag fattar inte. Alltså, de kunde väl ha plockat oliverna istället för att hugga ner träd. Varför ska man hugga ner massa 5000 träd? Det är ju liksom en gärning på liksom industriell nivå nästan.
Precis. Ja, vidare till nästa punkt för dagen. Det är att FNs människorättschef Michelle Bachelet, lät ut som något franskt namn, nyligen gick ut med en vädjan till världens länder om att släppa fångar fria. Fångar då som inte utgör en risk för samhället. Och det är ju faktiskt en hel del länder, eller inte en hel del, men en del länder som har hörsammat den här personen då. Bland annat Turkiet, Iran och Norge har släppt fångar fria. Ja, det har vi ju, just där med Iran, det vet jag, det har jag läst sedan tidigare, att man släppte ut en hel del fångar.
Ja, det var ju inte små mängder, som 54 000 stycken står det här.
Ja.
De har testat dem för att se att de inte har covid-19, och sen har de släppt ut dem när de har testat negativt och tagit någon sorts borgen på dem. Så jag antar att de ska inställa sig sen igen då, eller eftersom de måste betala borgen.
Förmodligen ja, och det kan ju vara människor, nu vet jag inte hur rättssystemet ser ut i Iran där. Det kan ju ha att göra med, det kan ju vara människor som sitter och väntar på rättegång också. Att man är häktade, och många länder har ju borgenssystem just innan man är dömd. Det kan ju vara någonting sånt också. Och då är det ju lättare att se varför man släpper lös om man inte är dömd än. Men intressant är ju att Sverige inte har tänkt släppa lös några fångar än, vilket jag personligen kan tycka är bra med tanke på det klientel som sitter på svenska anstalter.
Ja, men det är lite blandat och sådär, och jag vet inte hur det är exakt nu, men jag vet att när Peter Holm kom ut så berättade han att där han satt så var det väldigt så här överbelagt. De fick ju inte ens ha egna rum allihopa. Han hade ju tur och fick ha det, men alla andra på hans avdelning typ fick ju bo två pers i en cell liksom.
Ja.
Och det kan ju vara minst sagt problematiskt om folk börjar bli sjuka då.
Ja, definitivt. Men det är väl, man har ju även inom Sverige så har man ju gått ut med tidigare redan, jag tror det var någon gång i mars om jag inte minns helt galet, så gick man ju ut med att man förbjöd alla besök på anstalter och man ställde in alla permissioner just på grund av att man inte skulle få in smitta.
Mm. Man har ju, alltså om man skulle vara smart, då skulle man ju, det kanske man redan gör lite också, men man har väl så här specialavdelning, liksom intag och sånt, där man kan hålla folk isolerade 2 veckor, testa dem och se att de inte har smittan. Så det borde ju bland fångarna då, om man inte tillåter besök och kontrollerar dem som inställer sig, så borde det ju gå att hålla det till ett minimum. Sen är det ju problemet med personalen där också.
Ja.
Men den går ju också att säkra upp lite mer i alla fall på något sätt.
Ja, det är väl, man ska väl inte lägga ner alls för stora resurser på att hindra fångar att smitta det. Det är väl bra om det går att undvika även på anstalter, i och med att det kan belasta sjukvården än mer. Men inga större resurser bör man väl lägga ner.
Nej, jag vet inte. Jag kan ju tänka mig att det blir mycket så här gnäll och problem om det skulle spridas vidare, så att folk kanske får panik och beter sig irrationellt. Så att ur den synvinkeln är det så här arbetsmiljömässigt bra att förebygga en sån situation kanske för personalen.
Du tänker alltså på plitarnas säkerhet och arbetsmiljö?
Ja, men jag tänker liksom hur systemet borde resonera lite. Att det kan ju, ja, bli mycket onödiga konflikter om det börjar spridas massa corona på anstalten och massa lågintelligenta människor blir stressade och känner att de riskerar att bli sjuka och vill bli utsläppta, och det finns lite krav på sånt från FN och sådär. Så det kan ju bli mycket så här tjafs och sura miner.
Det var ju faktiskt upplopp på någon anstalt när de införde de här nya reglerna med att stoppa besök och permissioner, så blev det ju upplopp.
Ja, det var väl också någon så här strejk och grejer kring det här, som jag faktiskt tycker är absurt att man inte får skicka in pengar till de som sitter längre. De får ju extremt jäkla små medel att handla på där inne i butiker och så. Och det är mycket normala vettiga grejer som man kan köpa där, som liksom telefonkort så att man kan hålla kontakt med familj och sånt. Så det är ju inte bara snus, tobak eller droger som de köper för pengarna där inne, utan de har ju liksom en del vettiga saker som kostar pengar också.
Ja, visst är det så. Och det är väl, man kan väl tänka sig också överbeläggningen, även fast det är överbeläggning, så kommer väl den förmodligen att öka också i samband med att det man pratade om var det förra veckan, att slopa 2/3 frigivningen, så det lär ju inte underlätta överbeläggningarna.
Ska de slopa det helt?
Det var ju på förslag i vart fall.
Men det måste ta lite tid att implementera.
Det är rätt
så drastiskt ju.
Sverigedemokraterna och Moderaterna är väl för att slopa det helt och hållet. Socialdemokraterna har väl gått ifrån att vara emot det helt och hållet till att till viss del stödja det. Att det ska vara att man ska förtjäna att släppas fri efter 2/3, säger man nu från Socialdemokraterna.
Ja, behöver inte gå in för mycket på politiken kanske, men man kan ju misstänka att de som har fel åsikter kommer räknas som misskötsamma.
Förmodligen. Ja, vi får se till att de med fel åsikter får se till att sköta sig då, hålla sig till reglerna.
Skriva under papper om att man tror på den mångkulturella, demokratiska värdegrunden och så vidare.
Ja. Ja, nog om fångarna. Då går vi vidare till dagens viktigaste punkt och den enskilt bästa nyheten jag har sett i coronakrisen hittills. Det är ju att det är stor kris i influencerbranschen. Det är många svenska så kallade influencers som tappar väldigt stor del av inkomsten. Vissa tappar så mycket som 99% av inkomsten. Så det här är ju, som jag sa, väldigt, väldigt goda nyheter. Det här med influencerbranschen är väl någonting som jag kanske är för gammal för att förstå det här, men jag fattar inte vad och hur människor som sysslar med det här, hur fan de tjänar pengar och varför någon vill betala dem för att göra det de gör. Det är för mig helt oförståeligt. Du som är yngre, Martin, du kanske förstår det här bättre.
Nej, alltså jag känner ju också mycket äcker inför det här, och men också en sorts fascination där jag följer en del saker och tittar och försöker förstå varför det är så många som tycker att det här är intressant. Vad fan är det här? Men jag antar att företagen som ger dem pengar anser att, eller som ger dem produkter och sådär, anser väl att de i slutändan tjänar pengar på det. Fram tills nu då, när marginalerna blir mindre och konsumenterna kanske rent allmänt lägger pengarna på mer basala saker än lyxkonsumtion som de här influencerna kanske gör reklam för.
De är vandrande reklampelare alltså i sociala medier. Det är väl kort. Jag var ju tvungen faktiskt att sätta mig ner och titta på några av de här personerna. Och jag vet inte riktigt hur jag skulle reagera. Jag visste inte riktigt om jag skulle skratta eller gråta eller bara sätta mig ner och kräkas. Hur patetiskt och vansinnigt det är det de sysslar med. Och ändå, de gör absolut ingenting.
Vilka är du att titta på då?
Jag tittar på, vad heter hon? Margot Dietz.
Oj, ja, det här känner jag inte ens till.
Det var, hon hade, jag var tvungen att söka på hennes namn. Hamnade in på hennes YouTube-kanal och klickade mig in på några videos, och det var väl mer eller mindre hon pysslade med. Hon gick hemma och man fick följa med henne i någon serie där hon var gravid och när hon satt och lekte med sitt barn och det var bara en jävla massa trams. Och alla videos hade ju hundratusentals visningar. Och
vad är hon känd för? Ser hon bra ut eller?
Det tycker jag väl inte. Inte något anmärkningsvärt.
Hon har varit på tv eller släkt med någon då, eller
ingen aning.
Vad är hon känd för?
Jag har aldrig hört talas om människan förrän jag såg henne idag. Jag har ingen aning.
Så som jag uppfattar det så är det ju ofta liksom, ja, när det gäller kvinnor så är det ju ofta att de ser bra ut. De söndersminkar sig och opererar sig massa och är extremt så här ytliga. Och det är en del i deras kändiskap. Sen är det också ofta att de har varit här på tv, att de är dotter till någon kändis eller att de, ja.
Ja, det, just det där med barn till andra kändisar, det verkar vara väldigt väl utbrett med att man blir influencer om man är barn till en kändis.
Jo, man ingår som i någon sorts här överklassadel som per automatik liksom ungdomar då tyvärr på något sätt ser upp till och liksom vill efterlikna deras livsstil med fester och dyra prylar, skönhetsoperationer och så vidare.
Ja.
Det är ju väldigt så här konsumtionsintensiv livsstil. Och därför är det ju inte konstigt att liksom företag och ekonomin gillar att lyfta fram de här människorna. De är ju liksom perfekta förebilder för massan som man vill lura till att handla massa saker som de inte behöver.
De får väl då företagen som går bra nu i coronakrisen får byta bransch influenserna istället. De får börja göra reklam för Bullens pilsnerkorv och
toapapper. De gör filmerna och sitter på dasset och testar olika varianter av toapapper.
Ja, Edets dubbel ultra, det glider bäst i röven. Ja, vi får väl se.
Hända.
Va? Vad sa du?
Jag skulle inte bli förvånad om det händer.
nej, faktiskt inte. De här människorna säljer för vad som helst. Bara de får fortsätta att upprätthålla sin extravaganta livsstil så kan de nog fan göra vad fan som helst för pengar.
Mm. Jo, de är desperata på uppmärksamhet också. Ofta.
Ja.
De blir väl säkert beroende av det där.
Det är ju ett typiskt kvinnligt fenomen skulle jag vilja hävda. Det finns väl en del manliga influencers, men jag vet inte, de lyckas, det här, jag har fått för mig att det här är någonting typiskt kvinnligt.
Eller mer för mig det.
Och att det är populärt också bland unga tjejer att sitta och se de här som är lite kända och vilja, det är deras största dröm att bli som dem.
Mm.
Ja.
Och det är ju liksom en del i den kulturella krigsföringen mot vårt folk i någon mån. Liksom att man ger ungdomar helt värdelösa ideal som leder dem fel i livet.
Ja, så vi får väl hoppas, verkligen hoppas att den här influencerkrisen håller i sig. Om det är det positiva coronaviruset för med sig så faktiskt då kan vi nog, även om det kommer att dö en massa människor, vilket då är tråkigt för enskilda individer. Men blir vi av med det här så kan jag nog nästan tycka att då har vi gått på plus i slutändan.
Ja, tyvärr så tror jag väl att om när krisen väl är över så ploppar nog det där upp igen rätt så snabbt. Det spelar ju säkert också in att mer och mer handlas ju på nätet nu också. Och det verkar ju förstärkas av corona-grejen som får folk att bli mindre benägna att gå till butiker, så då kommer det ju vara ännu mer relevant att ha massa kändisar på sociala medier som gör reklam för sin internetbutik liksom, eftersom handeln blir liksom mer nationell och global istället för lokal, så då har man nytta av sådana människor som når ut väldigt stort.
Ja, kanske det, men så länge krisen pågår så är det väl, då kommer väl okynneskonsumtionen som kommer ju att minska. Folk tänker mer på dasspapper och mat och mediciner och sånt. Så.
Jo, de oroas liksom över att de kan få förlora sitt jobb och sånt. Och då kanske man inte köper alla de här onödiga lyxgrejerna som man kanske vill ha men egentligen inte behöver.
Nej, precis. Att man tänker på att man, då lägger man undan pengar och gör som det vettiga, att man sparar kanske. Till och med till viss del kanske försöker lägga det på någonting som är vettigt och spara, i och med att det kan komma att bli sämre tider. Så det är ju positivt också.
Det är bra att du får folk att tänka till, för i den här konsumtionssätten som brukar vara, så det är så mycket som är sjukt och galet och bakvänt, och liksom folk tar så här sms-lån för att kunna köpa helt meningslösa grejer och sånt.
Ja, hamna i skuldfällan, eller vad heter det, skuldfällan-programmet? Det är ju lite intressant när vi ändå pratar om det, så då brukar jag sätta det någon gång, och det är lite intressant. Och det är den typen av människor som hamnar där. Det är ju sådana som överkonsumerar med pengar man inte egentligen har.
Sådana som tittar på sådana här influencers, blir påverkade och sen inbillas att jag ska leva ungefär så där också. Så nu köper jag en massa saker, och det kommer väl ordna sig i slutändan, för det verkar vara så det funkar. Skiter så.
Ja, precis. Men då har man ju fått vara med i tv, kanske, om man får vara med i skuldfällan. Då kanske man kan bli influencer själv sen. Då har man blivit lite semikänd.
Ja.
Det kanske fanns med i planen från första början. Vem vet.
Ja, men de brukar vara så ointelligenta så att de är lite frånstötande och kanske har svårt att bli jättepopulära. Jag vet inte.
Nej, får väl se. Du ska inte slå dig på influencerbranschen nu här i coronakrisen och ta kontakt med Bullens pilsnerkorv och fråga om du får börja göra reklam för dem.
Alltså, så många gånger som du har nämnt dem, så kan du skicka en faktura nu.
Precis, Nordisk Radio skickar en faktura på 20 000 till Bullens. Vi kan väl nästan säga, vi är väl lite influencers vi också. Men vi sprider
själva begreppet handlar ju om att man influerar människor, att man har mycket följare och att man når ut. Och det finns ju en del nationella som gör det, och våra medier gör ju det, och det är ju någonting som vi måste studera och bli bättre på. Jag skulle väl säga att Marcus Folin till exempel, som är nationell, han är ju en sorts positiv influencer som liksom uppmuntrar till träningskultur och familjebildande och manlighet och andra liksom så här positiva saker. Han har ju över 100 000 följare på YouTube och sådär, så han får väl räknas som en positiv influencer. Och det behövs ju fler sådana då, som motvikt mot alla de här liksom dokusåpa-kändisarna och andra soporna.
Ja, precis. Det är ju bara negativa saker de sprider, så det är ju, och det konsumeras i allt större takt, så det blir bara viktigare och viktigare att det finns människor som motverkar dem och sprider positiva saker istället. Ja, har vi något mer att säga om de stackars influencers som nu kanske får börja äta makaroner och korv istället för rysk kaviar och champagne till lunch?
Framförallt får de väl försöka skaffa vanliga hedliga jobb nu.
Ja.
Istället för att kändis hora sig över.
Ja, jag såg ju faktiskt, det var en av dem som uttalade så här. Hon hade ju faktiskt en gång i livet provat på att jobba i en butik. Så hon hade ju haft ett vanligt jobb en gång i tiden i alla fall. Men det står ingenting om hur länge så. Men hon kanske får återgå till det och bli en vanlig hederlig arbetare. Och då kanske du får en lite sundare och bättre syn på tillvaron och allting runt omkring.
Mm.
Ja, då har vi väl inte så mycket mer att ta upp idag. Så då får vi säga adjö till lyssnarna. Och kom ihåg att lyssna på Coronabunkern även i morgon. Det sänds måndag till fredag klockan 16:00. Ni har lyssnat på Coronabunkern, en del av Nordisk Radio. Så tack och adjö.
Hej då. Sorry. We had it coming.
Could you fight out and tell me it will be our wake-up call? Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is